Hej och välkomna till avsnitt 72 av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Vi spelar in den 1 februari 2019 i Berlin, ett mulet och nollgradigt Berlin. Hur är läget med dig Hax? Jag serverar dig lite kaffe här.
Jo då, det är bra. Det finns massor av saker att skriva om som ni följer på bloggen 5juli.se.
Och vi tänkte vi ska kommentera det senaste som har hänt nu.
Just det.
Ska vi börja med Sverige rent av?
Vi har Sverige och vi har EU och vi har Facebook och vi har massor av saker. Men vi kan börja med Sverige. Sverige har fått en regering. Vilket innebär att alla de förslag på övervakningens och internets område som har legat i träda nu kommer att läggas fram för riksdagen. Och regeringen har då förklarat att det är ett antal saker på gång. Vi kan börja med datalagringen. Och den fanns ju med då både i Löfvens regeringsförklaring och sen så har justitieministern Morgan Johansson varit ute och pratat om den. Och även Mikael Damberg som är inrikesminister och socialdemokrat. Och han säger till TT: "Det här är min mest prioriterade lagstiftning. Det ska fram snabbt och presenteras under våren och komma igång så att man tänder ljuset igen."
Alltså det är så allvarligt. Och datalagringen, det är alltså den som EU-domstolen har underkänt.
Just det.
Och sen dess har Sverige hållit på att uträtta det, eller?
Ja. EU fattade ett beslut om ett datalagringsdirektiv, vilket faktiskt skedde på delvis svenskt initiativ. Det var Thomas Bodström som drev det som justitieminister en gång i tiden. Och datalagringen innebär att man ska lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, alla sms, alla e-postmeddelanden, alla internetuppkopplingar och alla mobilpositioner. Och det här infördes då i länder runt omkring Europa, inklusive Sverige. Sen beslutade EU-domstolen att så här får man inte göra, för det här strider mot de mänskliga rättigheterna och mot vad de stadgar om rätten till privatliv. Så EU-domstolen upphävde helt enkelt direktivet. Och sen har då Sverige i flera omgångar försökt komma runt det här med nya skrivningar av lagen. Och EU-domstolen har då sagt till Sverige att nej, så får ni inte göra. Vi har upphävt det här och de nya lagarna ni har skrivit möter inte våra krav på rätten till privatliv. Så nu ska man då göra ett nytt försök, jag tror det är tredje försöket nu.
Men det är det här som Bahnhof har hållit på och bråkat om med Post- och telestyrelsen då.
Precis.
För Bahnhof säger att vi lagrar ingenting för det är det som är EU-lag. Men Post- och telestyrelsen säger att ni måste lagra, annars måste ni betala vite. Så de säger att svensk lag gäller trots att den inte är godkänd av EU-domstolen, eller?
Ja, i princip. Men nu ska det då komma en ny lagstiftning på plats. Men jag förstår inte hur regeringen ska lyckas med den här lagstiftningen. Därför att vad regeringen vill ha, det är just en sån här svepande övervakning av allt som alla gör när det gäller telekommunikationer.
Hur vet du att det är det som de vill ha?
Ja, det är det de säger.
I utredningen? Eller
ja,
alltså i media?
Det är det regeringen säger att de vill ha. Regeringen och polisen och Säpo och en massa instanser vill ha detta. Men just den här lagringen av allt om alla är just vad som strider mot de mänskliga rättigheterna enligt EU-domstolen. Så jag förstår uppriktigt sagt inte hur man har tänkt sig att få till det här. Men som sagt, det sägs då att det finns en ny lagstiftning på gång. Sen så, en tweak på det kan möjligen då vara att man smalna ner syftet. Ny Teknik skrev om det här och de skriver att Moderaterna anser att regeringen bör hänvisa mer till nationell säkerhet vilket öppnar för mer omfattande datalagring. Och då säger inrikesminister Mikael Damberg: det är en annan diskussion där det just nu pågår en prövning i EU-domstolen. Visst är det faktiskt inte om. Det kommer att avgöra om vi kan särbehandla Säpo i större utsträckning än idag. Det här är intressant och något vi kommer att följa med stort intresse. Alltså vad det handlar om, det är då att man kanske försöker med finten och säga att det här kommer framförallt att vara något, ett verktyg som Säpo har tillgång till. Men det kommer fortfarande inte runt grundprincipen att man lagrar alla data om allas telekommunikationer. Det vill säga det som EU-domstolen säger att man inte får göra.
Men du hade ju också någon tweak på det här som var att nu säger de att nej, men vi ska ju särbehandla Säpo för det handlar om nationell säkerhet. Men om de hade hållit sig till att bara ge de här data till Säpo och polisen i största allmänhet, så hade de kanske inte blivit så kritiserade. Men det har ju använts på en massa andra sätt.
Precis. När detta det här med datalagring en gång skapades, så sa man både på EU-nivå och i Sverige att det här kommer bara användas för de absolut allvarligaste brotten och för att bekämpa terrorism. Och så blev det ju inte. Det har begärts ut massor av uppgifter. Och det begärs ut för saker som inte kan anses vara allvarliga brott. Till exempel handlar det om många tusentals uppgifter om fildelare. Och datalagringen har tydligen också använts rätt intensivt av Skatteverket för att snoka i folks privatliv. Och det är ju då saker som inte alls står i proportion till integritetsintrånget. Hade det bara handlat om ett och annat mordfall och att jaga en och annan terrorist, då hade ju kritiken naturligtvis varit mindre. Men nu fläskar man ju på och använder det här även mot bagatellartade brott.
Så vi vet vad som kommer hända, även om de säger att det bara är Säpo som ska särbehandlas nu.
Erfarenheten visar ju att det här inte ser så bra ut.
Du, apropå fildelare, så har du också skrivit om att jakten på fildelare ökar lavinartat, skrev du. Vad gällde det?
Nu ska jag komma ihåg att backa tillbaka lite grann sen. Det är Patent- och marknadsdomstolen som har begärt ut IP-adresser i samband med misstänkt fildelning. Och 2016 så handlade det om 5673 fall. Och det har ökat till under förra året, alltså 2018, till 52 341 fall. Alltså en tiodubbling i princip. Och flest uppgifter lämnar Telia ut, följt av Comhem och Telenor. Medan då Bahnhof inte har lämnat ut en enda.
Nej, Bahnhof står ju alltid emot, så att säga. Ja. Men jag undrar, finns det andra ISP:er som också gör som Bahnhof? Det kanske vi borde undersöka.
Ja, vi får kolla det. Det finns säkert de som också gör motstånd. Men i vart fall, det som är intressant här, det är ju då delvis att jakten på fildelare faktiskt har ökat. Men sen är det ju intressant att se vad regeringen har att säga. Därför att vi har fått en ny miljöpartistisk kulturminister. Och saken är ju den att i Miljöpartiets program så står det ju faktiskt att privat fildelning inte ska vara olaglig. Vilket är något som den förra miljöpartistiska kulturministern Alice Bah Kuhnke skett högaktningsfullt i. Och sa att här ska vi jaga fildelare. Men det intressanta är ju då att se vilken fot den nya kulturministern landar på, om hon kommer att ställa sig på fildelarnas och sitt partiprograms sida, eller om hon kommer att ställa sig på sossarna och övervaknings- och förbudssidan.
Och hon heter Amanda Lind.
Just det. Jag känner igen henne på hennes lacho-frisyr.
Precis, som har orsakat rabalder, har jag hört.
Sen ska vi se, när vi är inne på Sverige, så är det ju fler saker på gång. Till exempel så kommer det att komma en lag om hemlig dataavläsning. Och det innebär ju då att staten ska kunna placera spionprogram på folks datorer, telefoner och plattor.
Just det, statstrojanen,
just det,
som den kallas i Tyskland.
Precis,
där de har en sån.
Bundestrojan.
Just det.
Och Ja, dels är det naturligtvis ett intrång i privatlivet, men framförallt så är det ju en säkerhetsfråga. När man skapar sådana här verktyg och skapar bakdörrar in i folks datorer och telefoner och hela vår IT-infrastruktur, då gör man ju hela systemet mer sårbart. Och även om det här är då är verktyg som staten säger att det här är polisens verktyg och de håller vi, så visar ju erfarenheten från andra länder att så inte är fallet. I USA så har ju många av NSAs övervakningsverktyg, liknande övervakningsverktyg, läckt ut och hamnat i händerna på obehöriga. Så att man skapar verktyg och bakdörrar som riskerar att utnyttjas av både kriminella och terrorister och andra människor som inte bör komma åt att hota vår IT-säkerhet.
Mm. Ja, ska vi lämna Sverige?
Nej, inte alls. Polisen kommer att ges rätt att besluta om kameraövervakning på allmän plats. Värt att notera på det området är ju att kameraövervakning är ju inte vad det brukade vara. Kameraövervakning är numera kopplat till ansiktsigenkänning och samkörning med alla handa register. Det kan alltså leda till någon form av realtidsövervakning av folk. I regeringsförklaringen förklarade också Löfven att oregistrerade kontantkort till mobiltelefoner ska förbjudas. Vilket jag tycker är fånigt. Och för rätten att vara anonym.
Hur ställer du dig annars till kameraövervakning på allmän plats? Alltså även om vi skulle bortse från det här med ansiktsigenkänning.
Man får skilja på två saker. På allmän plats och i privata utrymmen. Vi börjar med de privata utrymmena för det är det enklaste att hantera. Där tycker jag att den som har en affär eller en taxibil eller någonting annat som är privat ska ha rätt att kameraövervaka. Om detta tydligt anges. Det måste alltså finnas tydligt anslaget. Kameraövervakning på allmän plats är ju lite mer speciellt. Där ska naturligtvis också finnas anslag om att kameraövervakning pågår. Kameraövervakning, det har visat sig att kameraövervakning förhindrar inte brott. Möjligen kan det hjälpa till att lösa en del brott i efterhand. Men så sen har vi då hela det här systemet med ansiktsigenkänning och realtidsövervakning som gör att det här är en mycket svårare fråga än tidigare när någon bara tittade på en skärm och såg om någonting hände just då. Och sen kommer ju det här också kopplas till smarta system som kan känna igen ljud av glaskross eller skottlossning, till system som analyserar människors rörelsemönster för att se om det kanske är någon konflikt på gång eller sådär. Så att det kommer att bli väldigt orwellskt. Och det tycker jag känns obehagligt. Men jag är rätt övertygad om att både polisen och en bredare allmänhet är för det.
Nej, men jag frågar just för att jag vet att det finns även folk bland oss så att säga som är emot övervakning i största allmänhet. Och övervakning på nätet, men som inte har något emot övervakning i tunnelbanan till exempel, eller på torg.
Alltså den gamla kameraövervakningen var en sak, men nu börjar det som sagt gå ett steg till. Det absolut viktigaste det är att människor i så fall ska vara medvetna om att de är kameraövervakade. Man ska inte på allmän plats filma folk i smyg utan att de är medvetna om det i vart fall.
Mm. Du vet att vid stationen Südkreuz här i Berlin så genomför de ett experiment med ansiktsigenkänning.
Ja.
Det kanske vi har pratat om rent av i podden.
Jag tror vi har nämnt det.
Så då kan man välja vilken ingång man går in i. Antingen med ansiktsigenkänning eller utan.
Så bovarna vet vart de ska gå.
Men det är ju bara ett experiment.
Ja, det är bara
en
försöksverksamhet. Sen ska vi se, är det något mer som händer i Sverige? Terroristlagstiftningen skärps och säkerhetspolisen ska ges möjlighet att läsa krypterad trafik. Hur nu det ska gå till. Men det får vi väl se när förslag läggs fram. Men vi kan hoppa vidare till EU. Mm. Och där är det ju då två saker som är särskilt intressanta just nu. Dels är det upphovsrättsdirektivet. Och dels är det lagen om, nu måste vi se här, jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Det är en förordning, Regulation on Dissemination of Terrorist Content Online. Alltså en reglering vad gäller spridning av terroristrelaterat innehåll online. Men vi kan börja med...
Vadå, reglering eller förordning? Är det samma sak?
Ja, reglering, förordning. Direktiv är sånt som medlemsstaterna själva får inkorporera i sin lagstiftning. En förordning slash reglering är en regel, som så här ska det bli. Men vi börjar med direktivet.
Okay, så reglering och förordning är samma sak alltså?
Ja, vi börjar med direktivet, nämligen upphovsrättsdirektivet.
Mm, som vi har pratat om i 2 år nu ungefär.
Precis. Och där har det ju hänt rätt mycket sen senast. Europaparlamentet gick till slut och ställde sig bakom både artikel 11 som är den så kallade länkskatten, alltså licensiering och avgifter för om man vill länka till de stora mediehusens nyheter. Och artikel 13, det så kallade uppladdningsfiltret, som kommer att övervaka, analysera och eventuellt censurera allting som användarna lägger upp så att det inte strider mot upphovsrätten. Och det här gick då vidare till förhandlingar mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen i en så kallad trialog. Där verkade det rätt kört att få bort 11 och 13 tills det började hända saker, och det var väl delvis EU-systemets egen inkompetens som räddade oss här. Därför att, nu ska vi se här, Rumänien, Bulgarien, Rumänien. Rumänien är nu EU-ordförande land sedan årsskiftet efter Österrike. Och Rumänien har lite interna problem med korruption och regeringskris och politiskt kaos. Så de har inte så jättemycket tid för det här med att vara EU-ordförande land. De skrev då ihop en förhandlingsposition för ministerrådet som var fullständigt tokig. Deras regering har framfört bland annat åsikten att vi ska inte alls förbjuda memer. Det är okej att lägga upp och dela en mem, men det är bara den som har gjort memen som tillåts göra det. Så att om jag gör en mem och lägger upp den så får du inte dela den. Noll verklighetskontakt. Men i vart fall, förslaget de skrev var liksom särdeles illa.
Och då ruttnar... Men vänta nu, du sa att det var en förhandlingsposition. Det är alltså vad de...
Ja, ministerrådet, medlemsstaternas. Mm. Liksom eftersom som de är ordförande då för ministerrådet under det här halvåret, så ska det deras arbete...
Okej, okay, så de företräder ministerrådet.
Ja, precis. Okay. Mm. Men det här var så dåligt skrivet. Så att folk började få kalla fötter, och det ledde till att tillräckligt många länder, glädjande nog även Sverige, bytte fot och så sa definitivt nej till både artikel 11 och 13.
Men Sverige då i ministerrådet, ja. Vilka är det som sitter där?
Det är då, ja, egentligen så är det ministrarna för respektive sakområde som träffas.
Vem har vi där då?
Ja, i det här fallet så måste det då vara Morgan Johansson som är justitieminister.
Jaha, så det är justitieministrarna som...
Ja, det är ju upphovsrätt, så att det ligger mer på justitien på kultur. Mm. Även om man kanske samråder med kultur. Men i vart fall... Men ministerrådet är ju väldigt, alltså de hinner ju inte diskutera och fatta beslut om allting. Så att det finns då någonting som heter Coreper, som är ett beslutsorgan som nästan inga människor känner till, där tjänstemän förbereder alla ärenden. Så väldigt många ärenden som kommer upp på ministerrådet, de är redan avgjorda och man klubbar allting i klump.
Mm. Så det är väldigt mycket tjänstemännen som bestämmer ländernas position då, eller?
Ja, det är det.
Och så får de en signatur av Morgan Johansson.
Ja, precis. Men som sagt, nu i det här fallet så har då tillräckligt många medlemsländer bestämt sig för att säga nej till artikel 11 och 13.
Jaha.
Hela förhandlingsmandatet för ministerrådet har fallit, och det är just nu fullständigt osäkert vad som kommer att hända i nästa steg.
Mm.
Men det här är ju faktiskt ett stort steg mot att stoppa artikel 11 och 13.
Verkligen. Så kommissionen föreslog de här drakoniska lagarna. Parlamentet godkände dem.
Efter mycket om och med.
Ja, och så kommer då ministerrådet och bromsar i förhandlingarna. Ja. Det är ju väldigt bra.
Ja, glädjande nog. Vilket då huvudsakligen beror på att det rumänska ordförandeskapet är inkompetenta.
Mm.
Under resans gång här så har ju då kritiken utvecklats väldigt mycket mot artikel 11 och 13. Google News hotar ju att överge hela EU och att göra alla de länkar som dyker upp i en vanlig Google-sökning i princip oanvändbara, eftersom det enda man får lov att publicera utan att fråga om lov med artikel 11, det är själva länken. Och själva länken som sådan säger ju väldigt lite utan rubrik och description och bild.
Mm. Alltså Glenn Moody på Copybuzz skrev ju att varför säger man inte som det är? Det här upphovsrättsdirektivet gäller ju bara Google. Det är bara YouTube och Google man vill åt egentligen. Men så blir det en lag som drabbar alla.
Ja, man vill nog åt Facebook också skulle jag tro. Man vill åt alla som är tillräckligt stora för att man tror att man ska kunna rycka dem på pengar.
Mm. Och för att de tjänar så jävla mycket pengar och mediebolagen känner sig snuvade.
Ja, men alltså, för frågan är ju liksom hur snuvade mediebolagen blir. Jag menar, kommer mediebolagen att tjäna mer pengar på att man inte kommer kunna hitta några inlänkar till deras artiklar?
Alltså jag menar ju inte att de är snuvade, men jag menar att jag kan förstå att det är att de tänker så när de ser att Google tar vårt innehåll.
Du har helt rätt här i att det är ju de stora aktörerna som man är ute efter. Men eftersom man inte kan stifta lagar som skjuter in sig på vissa aktörer på marknaden, utan lagar måste gälla lika för alla. Så drabbar ju detta alla, och även små aktörer och inte minst startups. Just det, fler EU-saker. Och det här handlar då om regulation on dissemination of terrorist content online, alltså en förordning eller reglering då om spridning av terroristrelaterat innehåll online, där EU föreslår att när en plattform blir medveten om att det har lagts upp terrorrelaterat innehåll, vilket till exempel myndigheterna kan informera om, då är de skyldiga att plocka bort detta inom en timme.
Och terrorrelaterat betyder då alltså inte nödvändigtvis olagligt?
Nej. Utan terrorförhärligan. Nu omfattas i och för sig det mesta sånt av ett annat direktiv som gör det hela olagligt. Men det behöver inte per se vara olagligt, utan det räcker att det liksom uppmuntrar till terroraktiviteter eller liknande. Men sen vet vi ju då från andra länder där man har försökt med det här, till exempel Tyskland och NetzDG, att det blir mission creep i det här, alltså ändamålsglidning. Så att innan man vet ordet av så brukar de här sakerna utvidgas, alltså även omfatta mer allmänt hat och saker man inte vill ha på internet. Så att det är en farlig utveckling.
Mm.
Men bortsett från det här liksom väldigt hårda kravet som kommer att vara omöjligt att följa för små aktörer, om att terrorrelaterat innehåll ska plockas bort på en timma, och det är väldigt svårt att veta vad som är terrorrelaterat innehåll egentligen och vad som är okej innehåll som journalistik eller forskningsmaterial och sånt här, eller ren propaganda, Bortsett från det så innehåller även förslaget en skrivning om att de här plattformarna måste förhindra att sånt material laddas upp igen. Och då hamnar vi på samma sak som i upphovsrättsdirektivets artikel 13. Mm. Nämligen att det blir fråga om ett uppladdningsfilter som måste granska allt som alla lägger upp. Mm. Varenda semesterfoto, varenda bild på folks lunch, varenda Facebook-post, varenda YouTube-film. Allting måste granskas och övervakas. Och det här klarar naturligtvis ingen människa av, utan detta måste naturligtvis ske automatiskt av
maskiner. Men de här filtren, på vilken nivå skulle de vara då?
Hos de ska på respektive plattform. Ja. Mm.
Så Facebook får ha ett filter.
Ja, precis. Och Google får ha ett och så vidare.
Men det är bara terrorisminnehåll de ska, eller terroristrelaterat innehåll som de ska filtrera. Inte musik och sånt.
Nej, inte, det är upphovsrättsdirektivet. Mm. Utan det här är bara terrorrelaterat. Nej, men problemet är ju att datorer och algoritmer har ju ingen känsla för humor och rimlighet och kontext. De kan ju inte avgöra om någonting som handlar om IS, om det är propaganda eller om det är ett journalistiskt verk.
Vad heter den här moderaten i Sverige? Hanif Bali.
Hanif Bali, ja.
Som poserade med skjutvapen och sa något om DN. Den kanske skulle filtreras bort, den bilden.
Vem vet. Så nu har vi alltså två stycken olika förslag i EU som handlar om att allting som vi laddar upp ska filtreras. Dels artikel 13 i upphovsrättsdirektivet som då förhoppningsvis faller, men även förordningen om spridning av terrorrelaterat material online.
Och det är en liten skuggförordning, för den har man inte hört om alls lika mycket som upphovsrättsdirektivet. Var ligger den i skedet, så att säga?
Jag tror att den har passerat första varvet i Europaparlamentet, men jag ska inte svära på det.
Mm. Ska den också gå till trialog och sådär, eller?
Ja, i den mån man kommer att vara oense, men det kanske man inte kommer att vara. Det här ligger i pipelinen. Mm. Men vi håller folk uppdaterade på bloggen. Jag vågar faktiskt inte svara på exakt var i processen det ligger. Men det här, när man pratar med folk i internetbranschen och IT-branschen, så är det ju faktiskt många som är minst lika oroade över det här förslaget som över artikel 13 när det gäller filtrering och nätcensur. Det om detta.
Ska vi avsluta med det som Facebook rapporterade om nu i dagarna? Att de vill inrätta något slags högsta domstol, något slags beslutande råd som ska vara bortkopplat från själva företaget.
Ja, stackars. Facebook har ju då insett att man står inför en omöjlig uppgift när man ska bestämma vad som får lov att publiceras eller inte, vad som ska censureras eller inte, därför att det finns många jobbiga gränsdragningsfall. Vad man skulle kunna göra, och det som jag tycker skulle vara den rimliga lösningen, det är ju att man, för jag menar, Facebook är ju ändå liksom uppdelat per land, som man säger att sånt som är lagligt respektive olagligt, det är det som är gränsen. Är det lagligt så ska det få finnas på Facebook, eller olagligt så ska det inte finnas på Facebook. Men så är det ju naturligtvis inte, för att Facebook har ju regler om nakenhet och om folk är för uppgiftiga i en för otrevlig ton och främlingsfientlighet, det är massor med saker som skapar en massa gränsdragningsproblem. Så nu ska man då alltså tydligen skaffa ett globalt råd på 40 personer, en kommitté som ska kunna avgöra de svåra fallen.
Vad tycker du om det?
Jag är inte riktigt säker på att det löser någonting. För det första har vi inte en aning om vad det är för människor som kommer att sitta i det här rådet. Jag menar, det är en våldsam skillnad på om om Tim Pool eller någon vänstermänniska. Alltså,
eller Peter Thiel.
Ja, nej, men liksom, det är liksom... Ett sånt här råd är ju de människor som sitter i det. Och det är ju väldigt lätt att något sånt kan urarta till någon form av hetsjakt och vara med i det plattformeringsförsök och sånt här. Så att jag är inte säker på att det löser så många problem, utan jag tycker ju då att det mer naturliga det vore att man säger att allting som är lagligt att visa i respektive land, det ska få finnas på Facebook, och sånt som är olagligt det tar man
fast
bort.
Nu är ju inte Facebook en myndighet, och som du ofta brukar säga, Facebook är ett privat företag och de får naturligtvis ha sina egna regler, men de har monopolställning och därför så komplicerar det saken, eller?
Ja, och framförallt så är det ju som så att de försätter sig själva i en jävligt jobbig situation. Därför om det ska tyckas en massa hit och dit om vad som får publiceras och inte, då hamnar man ju i moraliskt svåra situationer och då drar man ju på sig en massa kritik.
Ja, eller redaktionellt svåra situationer.
Ja, och redaktionellt svåra situationer. Vill de göra det så enkelt som möjligt för sig själva, då skulle de tillämpa den gällande lagstiftningen för att avgöra vad som är lagligt och inte. Och helt enkelt bara säga, liksom, är det lagligt så är det okej, är det inte lagligt så är det inte okej.
Fast det ironiska är ju också att Facebook har ju fått den ställning som de har just också för att de har pushat kontroversiellt innehåll som folk blir upprörda över. Det har ju varit en strategi. Ja. Om den nu är medveten eller algoritmstyrd eller vad det nu är. Men så de har ju liksom försatt sig i den här situationen själva, och de är ju förmodligen ganska glada att de har hamnat i den här situationen också. Det här är ju ett lyxproblem för Facebook. Och sen måste jag också säga att för något år sedan eller två så diskuterade vi Mark Zuckerbergs öppna brev till världssamfundet, eller vad det nu hette. Och där skrev han att Facebook vill vara en spelare i samhället, vi vill ta samhälleligt ansvar och så vidare. Och jag tror att vi båda har gått i fällan. Du skriver ju väldigt mycket på bloggen till exempel om Facebook och liksom allt vad de håller på med. Och det är ju det Facebook vill. Nu inrättar de en jävla högsta domstol. Alltså de vill ta över samhällsfunktioner och de vill förbli relevanta. Och annars skulle ju ingen bry sig om Facebook, så att jag tror att alla... Jag ska säga, anledningen till att jag säger det här, det är för att min första reaktion var att fan, stackars Facebook, det här, nu är det jävligt hårt för Mark Zuckerberg, men jag tror inte att det är det.
Jag tror helt enkelt att det inte finns någon plan, eller det är åtminstone min spekulation. När Facebook startades, jag menar, så som en lokal företeelse på ett universitet, så nästan som någon form av dating-app där man kunde liksom rata medstudenters sexighet.
Faces, helt enkelt.
Så var det ju liksom en kul grej i en väldigt liten skala som sen växte explosionsartat. Och det fanns ju inga möjligheter när man byggde grundstrukturen i Facebook att förutse expansionen och förutse alla de problem, både praktiska och moraliska, som man skulle komma och ställa sig inför.
Ja, det är ju klart, men sen dess har de ju toppmänniskor på de här positionerna.
Ja, men du har ju fortfarande liksom en grundläggande struktur och en grundläggande funktion som kanske hade varit något annorlunda om man hade vetat vart man var på väg. Men det är bara en spekulation.
Och samma vd naturligtvis.
Ja. Så, det om detta. Ska vi nöja oss eller ska vi ta något mer?
Ja, vi kan väl runda av om du inte vill säga någonting möjligtvis om, jag vet inte vad det här gäller, vänstern, finansbranschen och det fria ordet.
Ja, det är, man kan läsa mer om det på 50juli.se. Det är en bloggpost där jag ondgör mig över det här, det plattformeringsfenomenet där man försöker få bort folk från finansieringsplattformar som Flatter och försöker förmå företag att säga upp medarbetare som har yttrat sig kontroversiellt i olika sammanhang. Och det jag påpekar i den här posten är att de som är mest aktiva politiskt i det här, det är ju då vänstern. Men sen så har ju då även finansbranschen drabbats av ängslighet. Och då ser vi till exempel plattformar som Flatter där man kan stödja olika kreatörer som har börjat sparka ut folk därför att man tycker de är för kontroversiella. Och i nästa steg här så har vi även aktörer som PayPal och de stora kreditkortsföretagen som också börjar blockera folk på grund av deras åsikter.
Ja, börjar, det har de
ju alltid. Ja, det har skett länge. Jag kommer ihåg när jag jobbade i Europaparlamentet så hade vi uppe frågan bland annat om att kreditkortsföretagen blockerar donationer till WikiLeaks. Mm. Eftersom amerikanska myndigheter inte kunde komma åt WikiLeaks på något annat sätt så övertygade man kreditkortsbolagen att strypa pengaflödet.
Ja, problemet där är ju att alla är beroende av Visa och Mastercard och även PayPal naturligtvis. Eftersom,
Så att det här är helt enkelt en jävla soppa. Och jag tror att lösningen där är samma lösning som jag förordar när det gäller Facebook. Nämligen att sluta ha massa åsikter om vad som är okej eller inte, utan gå helt enkelt på vad som är lagligt i respektive land eller inte lagligt, så blir ni av med alla problem.
Du låter väldigt antikapitalistisk där, måste jag säga.
Nej, jag skulle nog säga att det är väldigt kapitalistiskt, därför att ett företag som vill tjäna pengar har ju knappast något intresse av att försätta sig i massa moraliska dilemman. Jag avslutar bloggposten med att skriva: det bör även ligga i dessa betalningsförmedlares och finansbolags långsiktiga intresse att låta lagstiftning och inget annat än lagstiftning styra vilka aktörer de befattar sig med. Detta inte minst de själva i sin verksamhet är beroende av en fungerande rättsstat.
Det var ju intressant där när de blockerade betalningar till WikiLeaks. Då drog ju folk upp alla organisationer som de tillåter donationer till, som till exempel Ku Klux Klan.
Ja, och kreditkortsföretagen och PayPal, de är ju inte kloka. De blockerar ju postorderbutiker som säljer sexleksaker och
skräckfilmer
och massa saker. Ja.
Men ja, det där beror ju också på hur den lokala banken tolkar villkoren från Visa och Mastercard. Mm. Är Visa och Mastercard samma företag numera?
Nej, jag ska låta
något slags kartell. Ja. All right, då tycker jag vi avslutar för den här gången.
Fortsätt följa utvecklingen på 50juli.se.
Ha det så bra. Hej då.
Ha det gott. Hej.